Varmt välkommen tillbaka till Stacken, tillsammans med mig, Darren Gustafsson och Kim Hindart.
Hubba.
Vi ska prata GDPR idag igen, Kim. Lite så här allmänt behov kände vi, och sen så har vi sett och hört om att det kanske vore bra om vi tog upp det här igen. Så vi tänkte vi tar upp det här igen.
Och nu fokus uttryckligen på överföring tredje land.
Just det, där ska vi lägga krut.
Det har varit väldigt mycket, vad ska man säga, medveten luddighet bakom det här.
Mm.
För att någonting som kunde ha varit väldigt tydligt har ju funnits väldigt starka intressen som har medvetet försökt göra det lite luddigt.
Ja, och sen var ju luddigt förklarat från första början också. Beskrivningen som kom var ju inte glasklar minut ett heller.
Nej, alltså här kan jag ju säga att en stor kritik till GDPR är att de har gjort ett bra jobb och definierat och satt väldigt tydliga definitioner.
Mm.
Men då i lagen har de ett helt kapitel som bara handlar om överföring tredje land.
Mm.
Där de beskriver en massa mekanismer. Men de glömmer att definiera tydligt vad innebär egentligen en överföring tredje land.
Mm.
Och det har varit hett debatterat rejält, kan jag säga. Och det är medvetet, det är fullt medvetet, för att här har det ju varit lite grann bara själva begreppet överföring.
Mm.
Tyder ju på att man vill bestämma att det är någonting som ska flyttas.
Ja, men, och det är ju inte orimligt att tycka. För jag menar, om vi bara lyssnar på ordet överföring. Ja, då låter det som någonting har rört på sig. Korrekt? Mm,
exakt. Och det utnyttjades av krafter som ville förvirra väldigt hårt.
Mm.
Så att nu äntligen har ändå EDPB satt ner foten hårt och IMI har beskrivit väldigt tydligt vad innebär en överföring tredje land.
Och då säger vi innan vi går vidare, EDPB är vad då?
Det är alltså stora EUs motsvarighet till vår IMI. Alltså EDPB är dataskyddsorganisationen inom hela EU.
Mm.
Och EDPB består då av representanter från alla integritetsskyddsmyndigheter, alla data protection agencies i hela Europa. Ja. Alla länder gemensamt skickar sina bästa experter till EDPB. Och de gör ett gemensamt utlåtande om hur ska man tolka GDPR.
Och IMI är förkortningen för vad då?
Integritetsskyddsmyndigheten. Så det är
det som tidigare kallades för Datainspektionen har bytt namn.
Exakt. För er som inte hängt med så. Mm. Datainspektionen tidigare är nu Integritetsskyddsmyndigheten. Och det är de som har ytterst ansvar för att kontrollera efterlevnad av GDPR här i Sverige.
Sorry.
Så de är tillsynsmyndighet för alla svenska bolag.
Mm.
Och då ska jag ju ändå säga att jag tycker Integritetsskyddsmyndigheten publicerar en väldigt, väldigt bra beskrivning på sin hemsida.
Mm.
Så här är det lite grann att det är flera saker som hänger ihop varför man kan stöta på problem med en hyperscaler som har sitt huvudsäte i Förenta Staterna.
Mm.
Så låt oss gå in på det specifika. Låt oss lämna Kina och Ryssland och sådana saker utanför här nu.
Nej, det är ju trots allt. Jag menar, i Sverige, i Europa så är det ju till absolut största grad amerikanska tjänster som vi använder.
Det är ju det som gör vårt problem här lite grann.
Så skapar det förutsättningar.
Skapar det lite grann så att det är.
Mm.
Och då kan man ju säga då, till att börja med så har det varit diskuterat så här om vad det är egentligen överföring till tredje land. Och de har bestridit och stått på sig att så länge data sparas i ett datacenter i Sverige så är det ingen överföring.
Eller någon annanstans i Europa. Mm, ja, precis. Exakt. Mm.
Exakt. Och då kan vi läsa på Integritetsskyddsmyndighetens sida direkt.
Mm.
Överföring av personuppgifter till tredje land är när personuppgifter blir tillgängliga för någon i ett land utanför EU, EES-området. Blir tillgängliga.
Mm. Och det här var ju det förtydligande som EDPB kom med för ett tag sedan. När det var en stor strid på gaffeln fram och tillbaka om vad som gällde. Då kom till slut det här förtydligandet om att det är inte överföringen i sig. Det är tillgängligheten till data som definieras som en överföring. Mm.
Och då säger de så här, behandlar ni personuppgifter som någon utanför EU, EES har tillgång till? Frågetecken.
Ja.
Använder ni er av en tjänstleverantör utanför EU, EES? Kanske lagrar ni personuppgifterna i en molntjänst?
Mm.
Ja, det här är viktigt att förstå, alltså tillgängligheten av personuppgifterna. Mm. Inte var de slutligen förvaras. Det är en del av vikten. Så klart att om jag faktiskt sparar mina uppgifter på en server utanför EU-ES, ja då är det överföring. Mm. Då har vi flyttat dem utanför EU-ES.
Mm.
Men det räcker med att de blir tillgängliga för någon utanför EU-ES. Ja, och så avslutar de det stycket med det är tillåtet i vissa fall men reglerna är strikta. Ja, det här är jätteviktigt. Det är därför det finns ett helt kapitel i GDPR som bara handlar om det här. Då måste man förstå att GDPR funkar inte så att du gör ett bra jobb av GDPR har 11 kapitel. Mm. Och du gör ett bra jobb i 10 av dem. Men ett följer du inte alls. Då blir det inte bonuspoäng att du gjort så bra jobb i de andra. Så därför behöver du inte följa.
Nej.
Så funkar inte en lag. Det finns en massa trafikregler i Sverige. Alla som har ett körkort har nog gått igenom dem och inser att det finns en massa trafikregler. Att jag kör för fort kan inte kompenseras av att jag har en bra besiktigad bil och att jag har säkerhetsbälte på mig. Jag kör fortfarande för fort så jag bryter fortfarande mot en av trafikreglerna och det är tillräckligt för att det är ett brott.
Jag kan fortfarande få en bot för att jag kör för fort oavsett hur snygg och väl vårdad bil jag har.
Jag måste följa alla artiklar i GDPR. Här är det också ett problem i sig då, så att säga. Så det gäller att det finns vissa som då säger ja, men titta vi följer den här jättebra.
Mm.
Ja men det räcker inte.
Nej, för det här har ju blivit debatten och det är lite där jag har slutat med. Som du säger, det finns 11 kapitel och så finns det x antal paragrafer.
Mm. Det finns 99 artiklar totalt.
99 artiklar som man hänvisar till. Mm. Och då om man då ställer frågan exempelvis, hur sköter du som leverantör? För vi får ju den här frågan också för att tydligt. Vi är ju också en IT-leverantör. Vi får de här frågan också. Hur garanterar ni, hur sköter ni er enligt de här paragraferna och de här kapitlen? Och om jag får frågan, hur sköter ni paragraf 45? Och så svarar jag på hur jag sköter paragraf 43. Då har jag ju faktiskt inte svarat på frågan. Jag har undvikit frågan. Och försöka släta över förmodligen att jag inte sköter paragraf 45 superduper. Och så säger jag, men jag gör 43 superbra. Men det väger inte upp. Här har ju det som hela diskussionen handlar om. Vi måste följa hela lagen.
Mm. Och här är det viktigt då att när ni ger er kass, om vilken organisation den är. När ni anlitar då någon för att sköta er datadrift, till exempel en molnleverantör.
Mm.
Då kan det ju vara så ni anlitar, ni köper till exempel en SaaS-tjänst, en mjukvara som tjänst, ni köper en sån här fin medtech-tjänst online någonstans där. Ni är skyldiga att kontrollera vilka underbiträden har de i sin tur.
Mm.
Därför att ni som personuppgiftsansvarig är skyldig att säkerställa dels vilka underleverantörer ni har. Men också vilka underleverantörer de i sin tur har.
Just det.
För att säkerställa att det inte sker en överföring till tredje land.
Mm.
Och då spelar det ingen roll hur långt ner i alla underleverantörskedjor. Och som ni märker själv, det kan ju bli ett jätteträd.
Oh ja.
Med fantastiskt massa underleverantörer. Men det handlar då om vilka har tillgång till att behandla personuppgifterna. Och då måste man kartlägga precis hela trädet av alla tänkbara underbiträden. Och säkerställa att inget av dem utgör en överföring till tredje land.
Nej.
Så enkelt är det. Och det ligger på dig som vill samla in uppgifterna av någon anledning. Så att säga. Mm. Så det är du som personuppgiftsansvarig som har den fulla ansvaret att säkerställa det här. Så det kan bli väldigt krångligt med många som har många konstiga underbiträden. Och här är det viktigaste då. Exempel på överföring till personuppgift till tredje land. Berättar då IMI väldigt tydligt vissa. Men när ni anlitar ett personuppgiftsbiträde i ett land utanför EU, EES. Mm. Och då är det så att alla hyperscalers, alla av de stora molnleverantörerna, Microsoft, AWS och Google. Alla de har i sitt biträdesavtal tydligt markerat att deras amerikanska bolag är ett biträde.
Mm.
Det går aldrig att komma ifrån. Så är det alltid i de alla. Mm. För det skulle inte funka annars. För det är där den tekniska driften sitter.
Ja, det där nyutvecklingen. De är ju amerikanska registrerade bolag, ja, också. Så, och det är ju inget märkligt. Precis som att visa att vi är ett svenskt registrerat bolag.
Så där blir det väldigt tydligt. Ja, det kommer att bli en automatisk överföring tredje land. Alltid.
Mm. I de här så länge lagen ser ut som den gör just nu.
Ja. Mm. Men här har EDPB klivit ner och sagt att överföring tredje land är när, också när ni anlitar ett personuppgiftsbiträde. Och det inkluderar underbiträden.
Mm.
I ett land utanför EU-EES.
Mm.
Och det går inte att komma ifrån. Så om ni köper en tjänst, svensk tjänst, men de driftar sin plattform i AWS till exempel, då blir det en överföring tredje land för hela kedjan av personuppgiftsbehandling. Slutar med att någonstans i ledet så finns det en möjlighet att datauppgifter blir tillgängliga
för personer utanför EU.
Mm.
Ja.
Och då är det en överföring tredje land. Och då gäller kapitel 5. Och då kan man säga att om man inte har det här, om man säkerställer att man inte har någon form av biträde utanför EU, då kan man hoppa över kapitel 5, för då är den inte, då sker det ingen överföring tredje land. Nej. Då får man mycket enklare ifrån sig.
Mm.
För då kan man liksom, åh vad skönt, ett kapitel, massa paragrafer som vi faktiskt inte behöver tänka på.
Nej.
Men om man nu gör det, då är det precis som att de säger, det tillåter det i vissa fall med reglerna strikta. Så det är inte helt förbjudet heller, det måste man förstå. Det är absolut inte totalförbjudet.
Nej.
Men du kan lösa det, men då måste du vara lite noggrann med just hur de här reglerna går till.
Mm.
Mm. Så låt oss förstå nu att om du nu anlitar ett biträde utanför, som du gör om du anlitar någon av de stora molntjänsterna,
mm,
då möts jag ibland av diskussionen, ja men vi krypterar våra uppgifter.
Mm. Och det är ju, ja, bra.
Och det är så här att, förstå mig rätt nu, man ska alltid kryptera uppgifterna, men det har av informationssäkerhet att göra.
Mm.
Ur ett privacy-perspektiv så är det så här att även krypterade uppgifter som innehåller personuppgifter är personuppgifter. De är inte lika känsliga, såklart. En krypterad uppgift är betydligt mindre känslig än en okrypterad uppgift.
Ja, för den är ju krångligare att komma åt. Så är det ju.
Men de står fortfarande under GDPR och GDPR gäller även om det är krypterade uppgifter.
Mm.
Det finns inget som säger att är det krypterade uppgifter, då gäller inte GDPR längre. Den gäller, nej, lika mycket krypterad eller okrypterad uppgift, så länge det är en personuppgift med där.
Mm.
Så det måste man förstå också. Så kryptering hjälper ur ett säkerhetsperspektiv.
Mm.
Men den hjälper inte att säga att GDPR gäller inte för den här datan längre. Jo, det gör det. Precis lika mycket som okrypterat.
Mm. Mm.
Här är det också knepighet, för folk vill göra gällande att då gäller inte GDPR. Det gör den visst det, precis lika mycket. Det är inte lika känsligt, så ur en riskbedömning så är såklart en okrypterad uppgift inte mycket känsligare än en krypterad uppgift.
Mm.
Så du ska alltid kryptera ur ren säkerhet. Men det friskriver inte att du inte behöver ta hänsyn till GDPR.
Mm.
Om man säger så då. Så att den är viktig att förstå också. Ja. Och då finns det en rad regler i just kapitel 5 i GDPR.
Mm.
Om hur gör man det då tillåtet att flytta saker till ett tredje land.
Mm.
Då finns det här som kallas adekvat skyddsnivå.
Just det.
Det är alltså att EU-kommissionen kan bestämma att vissa länder har ett adekvat skyddsnivå. Och det gör de baserat på vilket rättspraxis har länderna. Vad kan de ge för skydd? Hur efterlever man ett avtal? Så om man skriver ett avtal, finns det en process då för att säkerställa att bolagen faktiskt följer avtalet? Kan de hållas ansvariga för det som står i avtalet?
Mm.
Finns det en vettig rättsprocess som kan åsidosätta det här eller inte?
Mm.
Ja. Det är ju en del, så att säga. Och här är det viktigt, en viktig skillnad mellan GDPR och det här och den tidigare, alltså personuppgiftsdirektivet så att säga, som fanns tidigare. Det är så att i personuppgiftslagen, som var den tidigare baserad på direktivet här i Sverige, då kunde personuppgiftsansvariga själva avgöra om det fanns en adekvat skyddsnivå.
Just.
Det var upp till dig själv att göra en bedömning av adekvat skyddsnivå. Mm. Och så kunde du ha gjort en egen bedömning och sagt, det här landet har minsann adekvat skyddsnivå, tycker jag.
Just det.
Baserat på, och så fick du motivera det. Det är inte sant längre i GDPR.
Nej.
Det är bara EU-kommissionen. Då fanns det ett speciellt avtal som hette Privacy Shield. Som gjorde att man sa att de som var slutna till Privacy Shield för bolag i Förenta Staterna hade adekvat skyddsnivå. Men den föll. Sen gäller det inte längre.
Nej.
Så det är viktigt att förstå. Däremot så finns det en lång lista på länder. Japan är ett sånt land till exempel. Schweiz är ett sånt land. Även Storbritannien är ett sånt land. Att här kan de betraktas precis som ett land innanför EU. De har adekvat skyddsnivå. Då är det enda man behöver göra i hela det här är att titta. Aha, har de någon form av biträde eller underbiträde som flyttar utanför deras land? Nej, okej. Okay. Då konstaterar vi till exempel att all data i personuppgiftsbehandlingen nu vet vi säkert behandlas antingen inom Storbritannien eller inom Europa EEA. Ja, vad bra. Nu kan vi vara trygga och säga att vet du vad, då är det skönt, då behöver vi inte tänka mera. Då har vi uppfyllt kraven i kapitel 5.
Ja.
Mm. Då behöver vi inte läggas mera på, utan då är det som sagt allting annat i EU. Så att adekvat skyddsnivå ger ett stort hjälp för många. Mm. Mm. För då blir det mer eller mindre att okej, då är det bara en extra check att de är inte med i EU. Ja, nej, okej, men har de adekvat skyddsnivå redan fördefinierad? Har de det, check på den, då är det bra. Då gäller resten av hela.
Mm.
Men då behöver man inte gå vidare i kapitel 5 riktigt och gröta ner sig på.
Vart hittar man den här listan med alla de här länderna då?
Den hittar man på IMI och den hittar man så att säga på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida där de berättar om vilka EU-kommissionen har godkänt som länder med adekvat skyddsnivå.
Ja.
Och den kan man även hitta på EU-hemsidor och sånt, men det finns. Så att då är det så, okej, men då finns det en möjlighet nu för att man kan göra saker och ändå göra en överföring. Så låt oss ta det steg in sen. Anlita ett biträde, typ en hyperscaler, är en tredjelandsöverföring. Spelar ingen roll om data sparas i Sverige.
Ja.
Du måste göra en betraktelse om har de en adekvat skyddsnivå.
Mm.
Det har de inte. Hur mycket de än vill säga att de har det så har de det inte, för Privacy Shield har fallit. Den EU-domstolen tvingat bort och tagit tillbaka, så den finns inte längre.
Nej.
Så Förenta Staterna har inte adekvat skyddsnivå. Så är det bara.
Det finns en massa bedömningen här och nu, nej.
Det finns en massa andra länder som har det.
Mm.
Och då kan man gå vidare om man bara har konstaterat att de har det, då är det lugnt. Men har de det inte? Nej. Nu kommer vi till nästa artikel i hela liksom där. Då finns det lämpliga skyddsåtgärder man kan göra och sätta in. Och här blir det en stor diskussion och förvirring också. Därför att då är det så här att då står det uttryckligen hos integritetsmyndigheten. Personuppgifter får överföras till ett land utanför EU, EES. Om den personuppgiftsansvariga vidtar lämpliga skyddsåtgärder genom att till exempel använda bindande företagsbestämmelser eller standardavtalsklausuler.
Mm.
Det här är då specialkontrakt som EU har formulerat som man ska göra med ett biträde utanför EU, så måste man ha antingen bindande företagsbestämmelser eller standardavtalsklausuler.
Mm.
Det här är det. Och då säger alla de här stora hyperscales att vi har minsann standardavtalsklausuler.
Mm.
Men då säger de i stycket nedanför här, och det här är viktigt, det här tycker jag är lite synd, för det här skulle behöva blåsas upp till gigantiskt stort. Att utöver att du antingen har bindande företagsbestämmelser, men det gäller bara en koncern internt.
Ja.
Eller standardavtalsklausuler. Så om jag anlitar en hyperscaler som nu har sig registrerat biträde i Förenta staterna. Ja, okej. Okay. Mm. Då är det standardavtalsklausuler som det gäller då. Ja. Men då säger de också att utöver standardavtalsklausuler, det måste dessutom finnas lagstadgade rättigheter och möjlighet för det registrerade att klaga på personuppgiftsbehandlingen och få den prövad i domstol.
Mm.
Det måste dessutom finnas en rättspraxis som tillåter detta.
Och här?
Här är problemet.
Har ju utmaningen.
Ja. Här är problemet. Det spelar ingen som helst roll med standardavtalsklausuler. De kan säga att vi har mycket standardavtalsklausuler som helst.
Det har de också.
Det har de och jättebra. Men det spelar fortfarande ingen roll, för det måste finnas en rättspraxis som ger det möjlighet för registrerade att klaga på behandlingen och få den prövad i domstol.
Mm. För frågan blir då, vilken domstol hamnar du i?
Precis. Och här är det stora problemet med den rättspraxis som finns i Förenta staterna. De har någonting som kallas FISA.
Mm.
De har någonting som gör att du får inte möjlighet att klaga på saker och utlämnanden i en så kallad hemlig domstol. Här är problemet. Du har ingen möjlighet att göra det. Och därför har du inte fullständigt lagstadgade rättigheter i enlighet med vad EU-domstolen tycker är korrekta rättigheter. Så de har dömt ut amerikansk rättspraxis på ett nivå där det inte hjälper alls med hur mycket standardavtalsklausuler ett bolag har. Det spelar ingen roll. De har dömt ut rättspraxisen i Förenta staterna på en sån nivå. Sådär. Och då kan man ju såklart säga att ja, det hjälper inte att det är krypterat, därför att samma regler gäller även om det är krypterad data.
Ja.
Ska du göra det så att det inte gäller, då måste du anonymisera data, det vill säga du kan inte återställa datan på något sätt. Det kan man också göra, då kallas så att säga förstörande kryptering, irreversibel kryptering. Det kan man såklart göra, det vill säga du anonymiserar data och då blir det inte en personuppgift längre. Det stämmer, men normal kryptering handlar om att du låser den för obehöriga, men sen så kan någon låsa upp den igen och använda den på nytt.
Mm-hmm.
Det är inte säkert att det blir lika användbar data om du anonymiserar den.
Nej.
Så. Här är det så att lagstadgade rättigheter, det är problemet med just FISA och executive order som finns. Så att det är amerikansk rättspraxis som gör ett problem, skapar ett problem med just de lagstadgade rättigheterna som går i konflikt med EU. Har inget med standardklausuler, har inget med... Så att här brukar de stora drakarna och sånt gärna peka på att vi har minsann standardavtalsklausuler som är helt okej.
Okay. Och det har de.
Och det har de. Och det är inget konstigt. Nej. Men de måste också säkerställa att det land de är i har okej rättspraxis.
Mm.
Och det har EU-domstolen redan sagt.
Förklarat att,
det
så är inte fallet. Det är därför privacy shield inte finns. Nej.
Det har inte Förenta staterna.
Just nu, där vi står. Och du sätter ju huvudet på spiken här. Egentligen vad hela grunddiskussionen handlar om. Det handlar ju om att det finns två stycken syn på hantering av personliga uppgifter och integritetsskydd. I EU så har vi synen, enligt EU och GDPR, synen att allas rättighet. Det spelar ingen roll om du är infödd eller inflyttad, men om du befinner dig i EU, innanför EUs väggar, så ska dina personuppgifter behandlas som en personuppgift som också skyddar din integritet. I USA så har man synen att amerikansk data och amerikanska invånare ska skyddas. Resten är fair game. Och det är här konflikten mellan EU och USA står. Och vi har sagt det förr och vi säger det igen. Jag förstår varför USA har sin lag på det sätt som de har. Och den är inte ny heller, för att vara jättetydlig. Den har ju funnits massor av år, långt innan såna här typer av tjänster ens var aktuella. Långt innan dataöverföring över massa länder ens var en sak. På den tiden när vi bara satt och ringde varandra och liksom skickade brev, så fanns fortfarande den här lagen. Och när jag menar brev så menar jag inte e-post, jag menar fysiska kort och brev till varandra. Så att den här har ju följt med, och det finns en god grund till varför USA har den lag som de har på det sätt som den är stipulerad. Därför att USA har blivit utsatt för hot, har blivit utsatt för attacker. Det här är ju alltså deras skydd för, alltså deras Foreign Intelligence Act, det vill säga hur man skyddar sig själv från angrepp från främmande stat egentligen. Det är på det sättet den är stipulerad. Och USA kan man ju inte annat säga att de har varit utsatta under herrans massa år och försatt sig själv i olika konflikter som gör att de behöver den här lagstadgan så som den är skriven. Och jag ser ingen orsak till varför USA skulle ändra på den alls. Men då har vi ju EU:s syn på världen som står i konflikt med den lagen så som den är skriven, just på grund av att den bara skyddar amerikanska invånare och egentligen alla andra är buss på i stort sett. Och då kommer vi också till den här saken att det spelar ingen roll vilken datahall vi pratar om. Det har ju öppnat upp ett gäng datahallar i Sverige nyligen utav några av de här stora integratörerna och aktörerna. Men de är fortfarande ägda av de företagen som är registrerade i USA och faller under amerikansk lag. Så då var vi tillbaka till, det kan ligga hur mycket i Sverige eller Tyskland eller Frankrike som helst. Det spelar ingen roll.
En lösning de skulle kunna göra, det är att bara anställa svensk personal och sen låsa den helt för all access.
Skulle
man
kunna göra
amerikansk personal. Mm. Det skulle man
det
kunna,
skulle
göra.
Kunna göra.
Men så gör de inte.
Inte
och
nu.
Så står det inte i avtalen. Och det är viktigt att förstå. Härför måste man vara väldigt noga när man läser de här och kollar hela vägen ner. Mm. Så att säga. Har vi något som innebär en tredjelandsöverföring i det hela? Men då kan vi läsa liksom att idag har vi diskuterat, gäller kapitel 5 eller inte för hyperscalers? Därför att de säger vi har datahallar i Sverige. Mm. Ja, den gäller. Ja. Om vi krypterar data, då gäller inte GDPR. Jo, det gäller i alla fall även för krypterad data. Ja. Inte lika känsligt, men det gäller. Mm. Ja. Sen har vi en massa artiklar i kapitel 5 som handlar om skyddsmekanismer där du bland annat ska standardavtalsklausuler.
Mm.
Och då står det att vi ska ha det. Då gäller allting annat. Nej, det gäller inte i alla fall. Ja, du ska ha standardklausuler. Men du måste också ha en godkänd rättspraxis i det land du är i.
Ja.
Och det här är problemet. Så att om du inte uttryckligen tänker flytta från Förenta Staterna med ditt bolag.
Mm.
Nej, tyvärr. Då räcker det inte med standardavtalsklausul hur mycket sådana du än har.
Mm.
Då kan vi läsa artikel 48 i GDPR direkt. Artikel 48 säger överföringar och utlämnanden som inte är tillåtna enligt unionsrätten. Domstolsbeslut eller beslut från myndigheter i tredje land där det krävs att en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde överför eller lämnar ut personuppgifter får erkännas eller genomföras på något som helst sätt endast om det grundar sig på en internationell överenskommelse, såsom ett avtal om ömsesidig rätt till hjälp.
Mm.
Endast om det grundar sig på internationell överenskommelse. Det är precis tvärt emot vad amerikansk FISA-lag, vad deras Cloud Act säger. De har precis uttryckligen sagt att det behövs inte en internationell överenskommelse. Det räcker med att den amerikanska rättsinstansen beslutar om detta.
Mm.
Och där är ju stora problemet, och det är precis exakt här som är problemet.
Mm.
Så att vad man behöver göra som ansvarig då, när man ser att alla har att man har en massa biträden och underbiträden.
Mm.
Och vissa av dem kan råka ut för problem med artikel 48. Det är att de måste uttryckligen göra ett statement. Hur löser ni artikel 48? Vårt statement till exempel från vårt bolag med artikel 48. Det är att vi finns bara inom Europa. Och vi har bara administratörer inom Europa. Så vi gör ingen överföring. Så den påverkar inte oss.
Nej.
Men däremot så är det jätteviktigt att förstå för de som är. Och här menar jag att det är ju det här som är om ett domstolsbeslut i USA bestämmer någonting.
Mm.
Det gäller för amerikanska medborgare långt över vad en domstol i Europa gäller.
Oh ja.
Men då finns det sådana beslut som gör att det är direkt strid med GDPRs artikel 48.
Mm.
Och då måste man ta det i beaktande. Då gäller inte GDPR och det spelar ingen roll hur krypterat den är. Artikel 48 gäller även krypterade uppgifter. Och du måste följa artikel 48. Annars bryter du mot GDPR, då spelar det ingen roll att du följer alla andra 99 artiklarna som finns, eller 98 artiklarna som finns. Om du inte följer artikel 48 så följer du inte. Här blir det extra knepigt då. För hur vet man att man har brutit mot artikel 48?
Mm, precis.
Det vet man inte, och det vet inte du när du anlitar ett biträde från USA. Mm. För att du vet att FISA-utlämningar sker, det vet vi alla, för det finns på nyheterna.
Ja.
Har det skett för just dig? Eftersom de är hemliga. Vet finns det inget sätt för dig att veta det här?
Nej.
Då kan man ju som sagt göra en riskbedömning. Finns det då en rimlighet att tro att man inte påverkas av det här? Kan man säga att det finns en rimlig risk att, vet du vad, det är så osannolikt att det här händer just mig.
Mm.
Så det gör ingenting. Vi kan ta den här risken.
Mm.
Det kan man absolut göra, för vet du vad, jag vet bara i mitt personliga privatliv använder jag jättemycket Gmail.
Oh ja, massor med Google-tjänster varje dag.
Jag använder massor av de tjänsterna hela tiden varje dag. Och jag tar risken och vet att om nu NSA kan läsa min privata mail så bryr jag mig inte. Det skadar inte mig faktiskt. Nej. De kan få läsa min privata mail. Jag har ingen som helst ambition att planera ett terrorattentat mot USA.
Nej, att, verkligen. Vill de läsa mina golfbanor och mina inköp av sportartiklar så
kan de få göra det. Mm. Så jag lever med det. Men det är en fundamental skillnad på mig som enskild individ.
Mm.
Och en myndighet som kanske har hälso- och sjukvårdsregister för miljontals medborgare.
Mm. För här sätter du också nästa punkt, eller nästa huvud på spiken som också har varit debatterat. När man gör en riskbedömning, precis som Kim sa, om jag som privatperson väljer att använda tjänster från vilket land som helst egentligen, det spelar ju ingen roll, det kan vara Ryssland, Kina, USA, Tyskland, Portugal, spelar ingen roll. Jag gör ju ett eget beslut för mig när jag signar upp för den tjänsten. Och då är det ju bara jag som eventuellt far illa om någonting skulle hända. Helt otroligt. Men det är mitt beslut. Men jag kan inte göra den bedömningen för Kim. Jag har ingen rätt att öppna upp konton åt Kim. Exempelvis. Eller säga Kim, jag har en tjänst där som jag använder och så puttar jag in dig utan att du har vetskap om den. Och så säger jag, du har ingen möjlighet att lämna den här för jag har bestämt det nu. Och jag har gjort riskbedömningen att det är lugnt för mig. Då kan inte jag får inte göra den riskbedömningen för Kim. Och här har vi då förutsättningen som är trasslet för våra svenska kommuner, stat, landsting, alla de statliga verk som finns i Sverige och inom Europa just nu. Som använder de här tjänsterna. I den situation där vi sitter utan ett fungerande privacy shield mellan USA och Europa. Jag föds i ett land. Det styr inte jag över. Jag föds till och med lokalt i en stad och en kommun. Och det styr jag inte heller över. Men det första som händer när det ploppar ut en bebis på ett svenskt sjukhus är att det barnet registreras som en individ i Sveriges samhälle. Och per automatik åker det barnet in i de datasystem som landstinget, kommunen och staten använder. Har inget val, jag kan inte opta ut, jag åker bara in där. Så. Min enda försvar mot det när jag blir gammal nog, om inte jag tycker att det var korrekt eller jag känner inte att jag vill vara med i de här datasystemen, det är att flytta. Det är det enda vapen jag har. Det är att flytta till en annan kommun eller ett annat land. För att kommunen och staten och landstinget har valt vilka IT-plattformar de använder. Och där puttar vi in alla ut. Och som sagt, det hade varit okej om de sa skatteregistrerad, ja, det är upp till dig om du vill vara. Ja, men då var bra. Nej, tack, vill inte vara skatteregistrerad i Sverige. Så ta bort mig från alla Skatteverkets plattformar. Nu är inte det ett alternativ, så jag kan inte. Jag åker in där. Kommunregistreringar, sjukhus, landsting, vad det nu är för någonting.
Här har vi ju pratat lite grann om det här förut också. Lite just det här med att jag kan tycka att om man pratar om ren visitkortsdata, det vill säga min offentliga e-postadress från mitt jobb, som i sig är publicerad på internet för alla andra att se, den finns på vår hemsida. om den sker en överföring utan att det finns tillräckligt skyddsåtgärd och det kan stå i strid med artikel 48 i GDPR.
Mm.
Ja, vet du vad? Det kanske är en konsekvens och en riskbedömning man kan leva med. Och då har man gjort sin konsekvensbedömning och redovisat den. Då tror jag inte IMY skulle protestera jättemycket mot en konsekvensbedömning där. Nej. Det, med det sagt så måste vi vara medvetna om det finns en massa jurister som hoppar på mig upp och ner för att jag säger så här.
Ja, som säger att det är helt fel, så där får du inte säga.
Så jag får jag absolut tydligt inte säga. Så att säga. Men med det sagt så tror jag inte att integritetsskyddsmyndigheten skulle hoppa upp och ner på den konsekvensbedömningen. Det här är en ren tolkningsgrej, absolut, och den är lite mer, men det är i alla fall det är i alla fall den konsekvensbedömning jag har, att är det någonting som redan publicerat på internet och tillgängligt där på något annat sätt, vet du vad, då spelar det ingen roll om det lämnas ut till någonting som inte har tillräckligt dataskydd.
Mm.
Ja, speciellt i enlighet med just artikel 48. Däremot så menar jag att om man gör bedömningen jag är en svensk vårdinrättning av 5 miljoner patientjournaler.
Mm.
Nu kanske lite jobbigare att säga vi håller inte för artikel 48, men den gör vi som riskbedömning att den är okej ändå.
Mm. För det är ju här som är grejen. Den kommun jag bor i, det landsting jag tillhör, de statliga myndigheter där jag finns registrerade har inte rätten att göra den riskbedömningen åt mig enligt GDPR. För det är min personuppgift. Mm. Det är min integritet. Det är mina uppgifter som ni hanterar, gå vänner. Det är inte era, ni äger dem inte. Jo, jag föddes i Sverige, men jag är inte egendom av det, den kommun jag bor i.
Och då finns det ändå en artikel 49, och lyssna här. Här måste jag ändå säga. Jag vill påstå att jag tycker GDPR har gått långt för att ändå försöka göra det möjligt med överföring till tredje land som inte har tillräckliga skyddsåtgärder. Och då har vi helt, hittills nu bevisat att amerikanska bolag, hyperscalers, har inte tillräckligt skydd. Mm. Nej, då säger artikel 49 att det finns undantag i särskilda situationer. Och i deras första A-paragraf, då säger det, den registrerade har uttryckligen samtyckt till att uppgifterna får överföras. Efter att ha först blivit informerad om de eventuella riskerna med sådan överföring för den registrerade när det inte föreligger något beslut om adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder. Så att det är faktiskt okej ändå i särskilda situationer. Men då krävs det uttryckligen att den registrerade, och där menas varje en av registrerade, har uttryckligen blivit informerade, och här ligger skyldigheten på dig som ansvarig att du måste vara tydlig. Så du måste vara övertydlig om att en registrerare verkligen, verkligen förstår riskerna med överföring och har godkänt den. Och då behöver du godkännande från varenda enda registrerad du har. Och det här godkännandet måste samlas och sparas och bokföras på ett vettigt sätt. Och det här samtycket kan när som helst ta tillbaka också. Då måste överföringen sluta. Så att den är inte helt enkel att lösa. Men det går faktiskt att lösa. Med just uttryckligen att man samtycker till att uppgifterna. Och då kan jag tänka så här. Det finns en teoretisk chans att NSA snokar i dina patientuppgifter utan att du vet om det. Är det okej eller inte? Då tror jag att mer skulle rycka på ögonen där än om man frågar, är det okej att NSA kan läsa vilken jobbmail du har? Inte mailen i innehållet i mailen, men läsa din mailadress. Mm. Så tror jag det är lättare att komma till tåls med mailadressen än patientjournalen, om jag säger så.
Väljer tror det i alla fall.
Så att här handlar det ju också om att det finns inget svart eller vitt som säger helt fel, helt rätt.
Nej.
Tyvärr är det så med lag. Det kunde man ju tycka, men så är det med lagen. Utan det beror på situationen. Här får man ju ändå avgöra då, vad är det för uppgift som man gör. Men du kan uttryckligen, om du faktiskt uttryckligen frågar och ber om samtycke och sen tydligt informerar exakt alla risker med en överföring till alla. Då är det ju viktigt då någonstans att man någonstans är väldigt tydlig med att ja, vad är exakt risken? Det beror på vilken uppgift vi tänker föra över.
Mm.
Och det är ju stor tydlighet för att göra det. Men som sagt, allt ansvar på att den registrerade verkligen har förstått det här ligger på dig som ansvar. Så den är knepig, men den går att göra. Men det är ändå viktigt så att säga att man förstår det. Så att det finns den möjligheten till vissa undantag. Och sen finns det även möjlighet att göra enstaka undantag. Men de får inte ske konsekvent. Utan i ett enstaka fall, under speciella situationer, kan det vara nödvändigt att göra det. Men det här är viktigt, det får inte ske systematiskt. Då får det aldrig upprepas.
Nej.
Så att det finns vissa öppningar, men det viktiga är att förstå att den generella enda riktigt vettiga öppningen för en, så att säga, om du driver en IT-tjänst någonstans i ett stort moln, det är antingen ett uttryckligt samtycke fullt informerat om alla risker, och då betyder varenda en som har personuppgifter här som annars måste göra det. Och de ska när som helst kunna ta tillbaka den, och då ska behandlingen upphöra omedelbart. Ja, det är en sak. Eller som sagt att du ser över hela och faktiskt säkerställer att de kan följa artikel 48, vilket de inte kan om amerikanska bolag idag. Så där är det stora problemet. Så att det här kan ju komma att ändras framöver. Men här ändå så hoppas jag att vi har försökt förklara lite grann. Att det hjälper inte att artikel 45, 46 och 47 är fyllt. Du måste också uppfylla artikel 48. Och här blir problemet med att Förenta staterna idag gör inte det på något sätt alls. Det finns ingen möjlighet att göra någonting för att kringgå det. Den följs inte i Förenta staterna. Så är det.
Vi har ju fått kommentaren att när vi öppnar mun så är det som en Lars Norén-pjäs liksom sådär. Vi är döden. Men vi försöker förklara så tydligt vi kan för att vi ska kunna redogöra för vart vi står. För jag tycker inte att det här är döden. Jag tycker det här är en bra lag. Och grundkontentan till varför vi sitter där egentligen har problem är för att det finns, vadå, för få leverantörer i Europa som vi skulle kunna välja från. För det här hade varit ett precis nollproblem. Så en liten spaning till er som lyssnar på det här, som eventuellt jobbar inom politiken och inom mot departementen gentemot Bryssel. Satsa på europeiska bolag och bygga upp en möjlighet så att det finns starka leverantörer i Europa också. Då är vi inte beroende av amerikanska tjänster på det sätt som vi är idag. En liten uppmaning bara. Men nog om det för idag. Hoppas det här gav någonting. Hör av er annars. citynetwork.se/podcast.
Skulle ni vilja ha hjälp på platsen av oss om just det här med GDPR? För det här är krångligt. Det är en stort pussel att lägga. Så finns det möjlighet att anlita oss för att hjälpa.
Just det. Där så att ni hör av er till oss på samma ställe om intresse för eventuella seminarier, föreläsningar, utbildningar, konsulting, hjälp. Så kan vi komma ut och stötta er om ni vill.
Har vi täckt precis exakt allt som finns att säga om tredjelandsöverföring? Nej, såklart inte. Inte i närheten. Det finns mycket, mycket mer att säga. Men vi har ändå försökt förklara på stort vad är problembilden och varför kan det inte lösas av A, B eller C som gärna sprids då så att säga. Att nu minsann är det löst. Nej, det är det inte. Nu minsann är det löst. Nej, det är det inte. Och nu minsann är det löst. Nej, det är det inte. Så att vi har bara datacenter i Sverige. Nu har vi datacenter i Sverige. Det blir jättebra. Nu är det löst. Nej, det är det inte. Vi har minsann standard contractual clauses. Vi har standardavtalsklausulerna. Nu är det löst. Nej, det är det inte. Vi krypterar data. Nu är det löst. Nej, det är det fortfarande inte. Tyvärr. Inget av det och inte ens alla de tre tillsammans hjälper. Du måste fortfarande då uttryckligen gå in och exkludera ditt amerikanska bolag som biträder överhuvudtaget i hela kedjan. Då får de inte ens delta i någon form av behandling överhuvudtaget. Det är en teoretisk chans. Men den är knepig. Eller så måste du be om samtycke från varenda registrerad överhuvudtaget.
Mm.
Det är också ett sätt. Men det är knepigt. Så att precis som de säger, det finns möjligheter, men det är inte enkelt helt enkelt att göra det. Så att det krävs lite.
Det gör.
Så.
Men vi upprepar. Frågor, kommentarer, lämna dem på citynetwork.se/podcast. Vill ni ha min och Kims stöd i det här så kan ni få det nu mer. Så hör av er så kanske vi kan boka en sittning, och det gör ni också på citynetwork.se/podcast. Så tar vi det den vägen. Tills vidare. Ska också säga, allting vi pratar om förresten, alla de här dokumenten som Kim läste, vi länkar naturligtvis dem, och de finns också på citynetwork.se/podcast. Tills vidare, Kim. I GDPR-djungeln så hörs vi. Ha det bra.
Hubba.